Nu ska ni få träffa Silla Naumann.
Ja. Först så måste jag bara säga att jag gör som man ska. För att här står tydligen författarna och där står forskarna. Det har blivit någon sorts intuitiv placering. Så jag tänkte att jag inte skulle störa den då. Sen skulle jag vilja säga en annan sak. Och det är att det är väldigt speciellt att vara här. Och väldigt roligt att få komma och vara med på slutet av det här projektet. Jag har varit med några gånger innan. Men framförallt är det så otroligt märklig situation för mig som författare att sitta här och lyssna på vad så många har tänkt om min bok och att också lyssna på någon som faktiskt då är forskare och någon sorts resultat av det jag har skrivit. Det är verkligen inte, det har helt enkelt aldrig hänt förut. Så tänkte jag att jag skulle säga någonting också om att jag är här, att det är så speciellt att vara här och träffa just lärare och bibliotekarier. För jag tycker verkligen att jag är ett resultat av lärare och bibliotekarier. Jag hade extremt starka läsupplevelser i högstadiet med min svensklärare som tog det här med läsning på blodigt allvar och som gjorde väldigt mycket utrymme i svenskundervisningen för läsning. Och hon tvingade oss att läsa samma böcker fast vi protesterade väldigt mycket. Och det var också möjligt att protestera. Det var, liksom blev en högljudd klass under hennes ledning. Så att vi protesterade, men hon hade alltid sista åsikten och bestämde vilken bok vi skulle läsa. Och sen gjorde hon väldigt mycket utrymme i schemat för att vi skulle diskutera. Och där hade jag vill kalla det för någon sorts genombrottsupplevelser av att förstå litteratur. Hur litteratur kan förstås på så många olika sätt. Och just det här att vi alla i klassen hade läst olika saker och att vi ändå kunde samtala med varandra. Det blev faktiskt en sorts genombrottsupplevelse som ledde mig väldigt mycket vidare genom böckerna. Och då kom då så småningom den andra genombrottsupplevelsen och det var skolbibliotekarien. För att jag kom verkligen vidare i min läsning och blev en väldigt läsande människa av de här samtalen och av att jag blev så förtjust i min svensklärarinna. Så hon och jag började prata böcker och så, men jag kunde inte bara vända mig till henne utan sen fanns då den här skolbibliotekarien där som förstod vad jag var ute efter. Jag visste ju inte själv vad jag var ute efter. Men hon förstod vad jag var ute efter. Att jag var ute efter de böckerna som kan överbrygga liksom ungdomsboksvärlden till den vuxna världen. Och hon visade mig på absolut rätt böcker. Och hon visade mig också och berättade om hur man kan läsa poesi som en sorts brygga mellan olika litteraturformer. Så jag var ganska, det låter som att jag var liksom en otroligt belevad elev och det var jag inte. Jag var ganska bråkig och liksom stökig och hade jättemycket energi och svårt att sitta stilla. Men det blev fantastiska möten och jag är helt övertygad om idag att det var det som så småningom gjorde mig till författare. Jag var inte någon sån som trodde att jag skulle bli författare, inte alls. Det liksom fanns inte på kartan. Men däremot så ville jag bli journalist. Och det blev jag också, men inte så länge. Och det är en helt annan historia som jag inte ska dra här idag. Istället så har jag tänkt att jag ska prata om varför jag just skrev Kulor i hjärtat. Eller varför jag egentligen, alltså om jag ska säga någonting så betraktar jag mig väl själv mer som författare än som ungdomsboksförfattare. I höst kom jag ut med min 11:e roman för vuxna. Jag har skrivit 4 ungdomsböcker. Varav Kulor i hjärtat som har varit med i det här projektet är min andra bok. Alla 4 böckerna handlar om Tom. De har Tom som huvudperson. Och den första boken hette Värsta brorsan och handlar om Tom, att Tom är så fruktansvärt arg på sin lillebror eller på sin storebror för att han själv aldrig kommer att växa ifatt honom. Och jag är själv en lilla syster så jag känner igen väldigt många av de där känslorna som jag liksom la i den där boken. Men min andra bok då, Kulor i hjärtat, som är i novellform, den Den har en speciell tillblivelse, och jag tycker att det har en speciell tillblivelse att jag överhuvudtaget skrev för ungdomar. Och det var så här att jag skrev för vuxna. Och så började mina barn att bli större. Och i någon sorts desperation över att jag inte längre kunde liksom samla dem och läsa högt för dem. Så jag visste helt enkelt inte riktigt vad jag skulle göra. Jag saknade det så otroligt mycket att det fanns den här samlingspunkten. Att man satt tillsammans på kvällen i soffan och liksom tryckte på varandra. Och liksom kunde känna lite fysiskt på varandra och läsa högt och så här. Så det fanns liksom inte där. De var fulla av andra saker. De skulle träna och titta på tv och träffa kompisar och vara ute och liksom så. Så då började jag göra så att jag satte mig på en pall i mitten av dörrarna till deras rum och läste högt. Och brydde mig inte om ifall de inte lyssnade eller inte. För jag tyckte i alla fall att det var härligt att läsa själv. Och ett av mina barn är väldigt dyslektisk och hade redan då väldiga problem. Så det var väl kanske mest med tanke på honom som jag liksom kände en stilla liksom förtvivlan. Att hur ska han få i sig böcker, hur ska han få i sig berättelser, hur ska jag göra det här? Och att alla barnen var på så olika nivåer och någon var redan inne i puberteten och någon var, som jag upplevde mig själv som barn då, väldigt mycket liksom lilla syskon. Så att jag satt där och läste och så tänkte jag, bry mig inte om de lyssnar eller inte, jag läser. Och de höll på där inne i sina rum, någon höll på med datorn och de höll på och pysslade och grejade och sådär. Men vi har liksom bestämt att från en viss tidpunkt så får ni vara inne på era rum. Och ganska så snart så förstod jag att de lyssnade mycket, mycket, mycket mer än vad jag trodde att de gjorde. Och sen hade vi det här också att vi åkte till landet. Och då var de ju fastspända. Och kunde inte göra så mycket annat än att läsa. Så då gjorde jag såna här liksom framstötar i läsandet. Att jag liksom läste ganska långt. Så att vi kom någon vart i böckerna och att det liksom också fanns utrymme då när vi till exempel gick av och åt eller fikade eller så, så kunde man ju då också prata om böckerna. Det där hade en jättebra effekt liksom, för att bilresorna blev så mycket roligare och de började efterfråga, kan du inte läsa längre och så. Så att det där med högläsningen i vår familj, den blev verkligen en grej. Och det jag kom på också att jag tycker så mycket om att läsa högt. Och jag kom också på så mycket med vad högläsning är. Jag kom på att jag avskyr att läsa högt en text som jag inte känner att jag på något sätt kan behärska. Och det där med behärskandet, det handlade jättemycket om att jag blev jättenervös när jag skulle läsa om sex. För att jag har en väldigt stark uppfattning om att barn i puberteten ska inte ha sin mammas röst på det. Det är någonting som de själva i sådana fall får vända sig till mig med, om de verkligen vill prata om det. Det är inte något jag ska liksom lägga på dem. Så att de böckerna gick bort. Jag var tvungen att titta lite i böckerna innan. Och sen så kände jag också det att, precis som Olle sa här, att det finns inget pinsammare än människor över 40 som försöker att tillägna sig ett ungdomsspråk. Så att jag ville heller inte läsa böcker med ett utpräglat ungdomsspråk eller ett chattspråk eller så. För jag kände mig tillgjord. Det var inte behagligt för mig. Och för att det skulle bli skönt att läsa högt så var det tvunget att det liksom fanns någon sorts skön, alltså något skönt för mig också. Så att jag valde ganska själviskt. Och då naturligtvis lyssnade jag ju på mina barn. Och ibland så skrek de efter några kapitel. Nej, det här är tråkigt och så. Och då la vi naturligtvis bort. Det var ju ingen idé. Men ganska snart så kände jag att jag hade svårt att hitta böcker som passade mig att läsa högt. Och därför började jag att läsa klassiker. Jag läste Robinson Crusoe. Gick jättebra. Jag läste Godnatt Mr. Tom. Det gick ju naturligtvis jättebra. Jag läste faktiskt hela Per-Anders Fogelströms Stockholmsserie. Det gick jättebra. Men det berodde nog på att vi bodde på Söder och att vi kunde placera. Vi kunde liksom prata, till en början kunde vi mest prata om de olika platserna i Stockholm. Att deras dagis låg faktiskt på deras gamla dagis där de hade gått när de var små. Det låg där den sista skarprättaren i Stockholm hade halshuggit folk. Och sådana saker som vi kunde då. Men ju mer jag läste, desto mer intresserad blev jag att få till någonting. Alltså hitta en bok som hade precis samma existentiella djup, samma mångfald i känslorna och samma variation i de mänskliga temana som jag tyckte att de här klassikerna hade. Fast som handlade om barn och ungdomar precis i vår situation. Men inte bara om barnen och ungdomarna utan också om mamman. För att jag tyckte att det finns ju något väldigt allmänmänskligt spel mellan barn och föräldrar. Och att det där spelet i många böcker är så stereotypt. Så jag ville på något sätt att man underförstått liksom, skulle tycka om. Eller liksom fundera lite grann över vad den här mamman eller pappan då, eller föräldraparet till Tom. Vad de eventuellt kunde känna också. Så Värsta brorsan skrev jag liksom bara som i någon sorts ström så där av att jag verkligen ville behandla det där med att vara ett litet syskon som är ett argt, litet, äckligt syskon. Som bara irriterar alla andra för att man finns överhuvudtaget. Och sen så kom jag då fram till den här kulerhjärtat som jag då tycker är väldigt central själv. Därför att jag tänkte jättemycket på formen kring den här. För att jag ville då att den skulle passa min dyslektiske son. Som jag då tycker, han var mycket, mycket klokare och mer mogen än väldigt många av de lättlästa böcker som fanns till buds för honom. Just genom hans läshandikapp så utvecklade han liksom en annan form av mogenhet, tyckte jag. Alltså, och lite det där liksom underdog-perspektivet som jag då började känna mig så orolig över i hans bild av sig själv i skolan och i världen överhuvudtaget. Så jag tänkte jättemycket på hur en bok skulle kunna vara som skulle tilltala honom. Tänkte jag också på hur otroligt tilltalad jag är av korta berättelser med stor densitet. Och det är nästan den största utmaningen, tycker jag, som författare. Det är att på väldigt kort utrymme få till en stor berättelse. Och där har ju novellen liksom sin givna form. Och jag har flera vänner, nära vänner som är svensklärare och vi hade pratat ganska mycket om det här med läsning i skolan. Och så. Jag var ju bekymrad, tyckte att barnen överhuvudtaget fick läsa alldeles för lite i skolan. Och då sa de just det, att det är nästan omöjligt idag att tvinga alla barn i en klass att läsa en bok. Det går nästan inte, man måste ha några alternativ och då är de där stora samtalen då, efteråt när man diskuterar hela klassen. De finns inte, utan då har man liksom mindre grupper som man tar bok för bok och sådär. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne att men om jag skriver en novellsamling, då kan väl i alla fall alla välja liksom en novell som man kan läsa tillsammans. Man kanske ändå, om jag kan tvinga mina barn att spänna fast dem och läsa för dem, så kanske man kan tvinga alla barn i en klass att läsa en novell och få till det där samtalet. Och då tänkte jag då så här, om jag skriver om Tom i alla 8 novellerna i boken, då är det ju så att då kan man kanske tvinga alla att läsa en novell. Och sen så finns det då de här med alla varierande läsintresse, då kan ju de fortsätta att läsa novellerna. Så har man läst 2 noveller har man ju läst 2, har man läst 3 har man ju läst 3. Men om man har läst alla 8, då har man ju faktiskt läst en hel roman. För skillnaden är ju ingen egentligen annan än att det är 8 fristående noveller, men universat är ju samma. Det är ju Tom och hans familj och det är exakt samma platser och så. Så att det är ju som ett kapitel i en bok. Och då tänkte jag ju väldigt mycket på min egen son. Då tänkte jag att tänk om jag skulle visa honom att olika papper så här, ge honom pappersnoveller och sen skulle jag visa honom att nu har du läst 8 noveller, du har läst en hel bok. Så det var så jag tänkte. Och jag kände mig jättenöjd med det. Extremt nöjd med min egen tanke. Och så var det så otroligt roligt att skriva den också. Och det tänkte jag att jag skulle komma tillbaka till efteråt. Själva liksom innehållet i boken. Nu berättar jag bara om den tekniska omständigheten kring boken. För när jag hade skrivit den så gick jag till förlaget och de sa aj. Noveller. Det vet vi inte riktigt alltså. Noveller säljer inte för vuxna och för ungdomar så säljer det verkligen inte. Vad synd. Vi tyckte ju så mycket om Värsta brorsan. Det var jättesynd att du har skrivit noveller. Men ja, med nöd och näppe så ville de läsa den i alla fall. Och sen återkom de efter någon vecka och så sa de att vi tycker jättemycket om den. Och det är klart att vi ska ge ut den, men vi kan ju inte trycka den. Du förstår ju själv att det här kommer ju inte att gå något vidare. Så att vi trycker den i en väldigt liten upplaga. Och nu är ju den här, alltså det här är ju min största succé som författare. Jag vet inte hur många olika utgåvor den har kommit ut i. Och jag är ju jätteglad och det är för förlaget också. Och de har gjort massa tjänster sen efteråt och så. Så vi är helt on speaking terms med varandra. Men jag ska berätta lite mer om det som jag också tycker är väldigt viktigt. Inte bara de där teknikaliteterna utan om själva att vara författare och skriva för ungdomar. Jag tycker att något som slog mig när jag började skriva är att det är så stor procent av världslitteraturen som är barndomsskildringar. Hur man än vänder och vrider på, vilken världsända man än kommer till, vilket språk man än tittar på, så är barndomsskildringen den allra vanligaste. Den kan se ut som en barndomsskildring, den kan också vara en släktkrönika. Eller en familjeroman helt enkelt. Och de kan se ut på lite olika sätt men de har nästan alltid samma tillbakablickande perspektiv. Det vill säga det är en vuxen författare som tittar bakåt på sin barndom och så på något sätt hanterar den. Den har alltså med minne att göra. Och jag tror att det här med minne det är det som är litteratur. Alltså litteratur är på något sätt någon sorts kondenserad minneskonst av mänskligheten. Jag började, när jag då började skriva så började jag tänka mycket mer på hur romaner är konstruerade. Och jag blev väldigt fascinerad när jag tänkte på hur många utav mina älsklingsromaner, mina stora läsupplevelser, som ändå hade varit i det här barndomslandskapet, en författares barndomslandskap på det ena eller andra sättet. Och så började jag titta på de böcker jag själv hade skrivit och de utkast, alltså de planer jag själv hade. Och så såg jag ju då naturligtvis hur jag själv hade den här tendensen hela tiden till att gå bakåt och titta bakåt. Och där kan man ju känna att det finns liksom en risk hela tiden för det där lite sentimentaliserade draget att titta på. Just när man tittar bakåt så finns den tendensen. Och plötsligt när jag liksom stod där framför mina barn och höll på och läste de här ungdomsböckerna och letade bland klassikerna och tittade liksom hur skulle jag kunna skriva en ungdomsbok på det här sättet som jag ville att den skulle vara. Jag ville att den skulle vara akut. Jag ville att den skulle vara samtid. Jag ville att den skulle innehålla några av de mest påträngande känslorna som jag tyckte att jag hade som ung. Ångest, ensamhet, rädsla, kärlek, lycka, kamratskap och icke-kamratskap, alltså någon sorts mobbningskänslor av olika variationer liksom med olika roller. Alltså sådana känslor som jag tror är helt allmänmänskliga och som man bär med sig minnet av hela livet. Men som också är akuta för en själv hela livet. Så att man har både liksom minnet av dem och den akuta närvaron av upplevelsen alltid, hela tiden. Så tänkte jag. Och då tänkte jag att jag ger varje känsla en novell. Och så började jag skriva. Och jag upptäckte ju raskt att jag fick så otroligt roligt. För jag fick ju skriva om barndom utan det sentimentaliserande tillbakablickandet. Jag skrev om barndom nu, här och precis exakt så. Explosionsartat, nu förstår jag att jag ska sluta. Jag har inte ens kommit halva, jag har inte tittat på mitt manus. Okej,
okay. Du måste komma tillbaka. Tack så mycket, Silla Naumann. Stort, stort tack. Det var ett jättesnyggt slut också.